Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon, den 88:e upplagan. Idag är det jag, Viktor Enberg, som programledare. David Fjäll har åtaganden. Bakom spakarna, bildproducent idag, Filip Karlqvist. Bredvid mig, Per Fyrkebrant, Otto Jumeus och Oliver Thomas Jernberg. God morgon.
God morgon, god morgon. God morgon.
Det är lite av en redaktionspanel plus Per.
Ja, exakt. Mm. Det är det känns bra. Det känns lite som en så här utvecklingssamtal här kring hösten. Eller där ni ska få berätta hur saker egentligen ligger till.
En liten sammanfattning bara.
Ja, precis. Så jag är taggad på att få höra liksom, skvallret.
Ja, det är ju nu, det är ju det här som egentligen är när liksom... När det slutar på året och budgeten börjar fallera. Det är då liksom vi slängs in. Ja.
Oliver har ju suttit och skrivit slutrapport också. Han är ju praktik här. Så han ska ju ha en hel utläggning om sin period.
Ja, det är det du har gjort senaste dagarna.
Men jag är inte riktigt klar på den. Det beror ju lite på hur det här slutar. Hela fotbollsmorgon-äventyret. Om det blir en roast. Mm. Eller om det bara väldigt lovord. Vi får se. Mm. Idag kommer det inte, men den kommer...
Ja, du studerar ju ändå i den kanske den ädlaste av studentstäder i det här landet.
I Uppsala, ja.
Precis.
Ja, och det kommer ju med sin baksida att jag måste gå upp 4 på morgonen för att hinna hit till det här programmet.
Det är en baksida.
Det är en baksida, ja. Så är det. Mm. Absolut.
Mm. Jag ska precis berätta vad vi gör. Vi har ändå ett fullspäckat program framför oss idag, trots att liksom redaktionen har hoppat in i programmet typ. Men jag tänkte säga det bara, Otto, nu när du snackar i micken nu, du satt väldigt långt ifrån.
Säkert.
Ja, typ så. Det är ofta så här, kan du be dem prata lite närmare micken? Då sitter man själv i programmet och fan låter.
Men jag är livrädd för det här bordet.
Ja.
Mm. Vi svajar. Mm. Men jag får sitta här. Bra.
Mm.
Återgå.
Idag den sista åttondelsfinalerna spelades igår och idag är det ju faktiskt spelfritt.
Ja. Det känns tomt.
Men ganska skönt tycker jag ändå.
Ja, eller alltså man vänjer sig ju snabbt, för det är så här, när 11 matcherna var, det var ju ett väldigt stort hopp till att så här börja gå till liksom 16-20 matcher.
Ja.
För då hade man ju vant sig med den där underbara liksom 10 sändningen liksom. Sen så blir det ett väldigt stort hopp 96. Nu har man ju liksom akklimatiserats till det. Men man har ju mycket att se fram emot ändå. Man har ju mycket att liksom tänka på. Man vill ju inte hoppa rakt in i Frankrike-England nu. Man vill ju liksom bygga upp det lite grann. För det har ju varit det mest komprimerade VM:et någonsin.
Ja.
Så låt oss nu ändå säga, nu när vi har jävligt spännande kvartsfinaler, låt oss liksom suga lite på dem.
Mm. Det är alltså... Här har vi slutspelssedet, men jag måste bara tänka, kvartsfinal där, det är 4, 5, 6, det är 8 matcher kvar av mästerskapet. Och det är liksom, och då tänker man sig, men det är bara kvartsfinal. Eller räkna, Oliver är så jävla förvånad. Eller?
Nej, men det
är det som också göra uträkningar, men det stämmer.
Visst är det 8 matcher kvar?
Ja.
Tänk då, det rev man av liksom, alltså i gruppspelet revs 8 matcher av på 2 dagar.
Ja.
Så det är väldigt lite fotboll som ska spelas. Men vi kommer till det.
Ja.
Klockan, ja men det är ju typ om 10 minuter så ska vi få en Qatar-rapport från Noah Bachner. Noah i Doha som de kallar det på hans tidning.
Mycket fint.
Ja, helt okej.
Okay. Noah i Qatar.
Ja.
Ja, just det.
Exakt. Och sen så, vi ska ju, det finns en del headlines att ta oss igenom. En headline är ju att Karlstad fotboll har förstärkt sin organisation. Mm. De har ju anlitat en ny sportchef. Och han vet, tror jag, ganska många vem är. Vi ska i alla fall det är i alla fall Sven-Göran Eriksson vi ska ringa upp. Och jag tänker att när vi ändå lyckas få honom på tråden så kan vi också prata lite världsmästerskap. Och så, fan alltså, han har tränat England. Ja. Det är så jävla sjukt.
Mm. Verkligen, och det är inte det enda han har tränat i VM.
Nej,
eller?
Elfenbenskusten.
Mm. Mm.
Men inte Mexiko i VM.
Nej.
Jag trodde du liksom, när vi sa det, som att du ville räkna. Men jag har dassat det av dit.
Jag sätter stopp.
Så det är gå tillbaka i min hjärna.
Jag tror han var i Mexiko 08-09.
Mm.
Mm. Och sen klockan 8 så får vi besök i studion av Anton Graffman Larsson. Riga Tiger.
Spännande.
Artist. Vi har mycket artister nu på senaste tiden. De vill komma till oss faktiskt.
Kul.
Så det är kul. Men innan vi tar oss an allting så tror jag att vi har med oss Noah. Han messade mig precis att jag kommer strax in i sändningen. Jag måste bara, vad skrev du? Väcka ögonen till liv.
Öppna ögonen så här.
Ja, öppna ögonen.
Vi har vänt på dygnet ganska mycket här. För att matcherna börjar ju 22 lokaltid. Och sen så är det transport hem från arenorna och presskonferens och grejer efter, så det har varit ganska många nätter när man kommit till säng vid 4:30, 5 någonting så här. Så igår hade jag tidig match, jag försökte lägga mig tidigt, men då stirrade upp i taket i 2 timmar och funderade på om någon spelare hade fått rött kort i hela turneringen. Det hade de. Googlade jag till slut. 4.
Vem är det? Vem är det som har fått rött kort?
Aboubakar.
Ja, både Wayne Hennessy och Aboubakar.
Just det.
Men det har varit
fort. Ja, det känns som att det var jävligt länge sedan Hennessy och just det var ju Ward som fick kliva in mellan stolparna för Wales. Ja, men efter premiären så pratade vi med Olof. Då snackade ju han om att det var väldigt struligt med logistiken till och från arenorna. Hur har det funkat? Du ser ändå om man kommer hem liksom 4:30 på natten.
Ja, alltså struligt, allt beror på vad man jämför med. Det tog ju lång tid att komma hem från matcherna i Ryssland också. För att arenorna ligger utanför städerna och det är inte världens enklaste grej att få tag i transport hem och sådär. Men det de har här är ett system med bussar som går till ett sorts stort mediecenter i stan. Och det går smidigt att ta sig fram och tillbaka till och från. Liksom. Därifrån ska man då få tag i taxi som ska köra hem, så det är inte alls lika enkelt. Plus att en del arenor ligger ganska långt ifrån centrala då här, så att det är liksom att arenorna ligger är liksom inte i stan. Det marknadsfördes ju lite mer som kanske från deras sida, från arrangörens sida från början, som att det var så extremt kompakt allting. Och det är ju så tillvida att man kan se flera matcher på en dag, men det är ju fortfarande, ja, det är inte så att man går till och från hemifrån.
Nej, men hur trött är du på Qatar nu då?
Nej, det är ju tråkig plats tycker jag. Så en tråkig stad, då är en tråkig stad, det är en kuliss ganska mycket. Det finns liksom ingenting som jag upplever som speciellt typiskt för den här delen av världen. Det är ju så extremt amerikaniserat allting. Så att det är liksom ingen, det är inte så, idag är ju spelledigt då, även imorgon. Det är inte så att man liksom känner att äntligen kan man ge sig ut och upptäcka den här platsen. Så att det är snarare att det hade varit skönt att åka hem i 2 dagar och sen komma tillbaka.
Ja, men har ni någonting planerat nu då när det blir lite ledigt?
Ja, vi måste göra lite små saker i jobben då. Vi ska inte vara lediga helt och hållet. Men däremot så, det finns en mediebar på presscentret där de säljer långburk Budweiser för 120 kronor. Så vi tänkte försöka suga i oss en dag om alla
tankar.
Ja, det är väl den enda planen vi har.
Är det där man får, de kostar så där mycket som du berättar nu, och så är det väl så att man får köpa 4 per person. Är det inte så reglerna är?
Nej, jag vet faktiskt inte vad regeln är för oss. Det där är ju, så är ju regeln i fansen. Alltså,
okay.
Fansen, då får de köpa 4 stycken per kväll. Och då är de ju ännu dyrare, tror jag. Alltså det är väl 150 spänn per person. För jag tror att mina kollegor var där och sa att, liksom, att Det var en min på alla besökare när de stod i kön och väntade på att köpa öl. Och en annan när de kom tillbaka med 4 blaskiga öl för 600 kronor. Så jag tror att det var 150 spänn.
Är det 4 stycken under en match? Inte under ett köp?
Ja, nej, jag tror att du liksom förbrukar. Du får köpa 4 men inte fler på hela kvällen.
Ja, otroligt. Men du, publiksiffrorna har ju ändå varit någonting som du har pratat ganska mycket om. Jag menar, alla har väl, det är väl ingen som har missat att det kommer ut officiella siffror där det liksom typ är mer människor på arenan än vad arenorna tar. Men det har ju kablats ut väldigt mycket bilder. Man ser ju, jag menar, man satt och kollade på matcherna igår, det är ändå åttondelsfinaler i ett VM. Och det är ju typ halvfullt på arenorna. Hur upplever man det på plats?
Det är samma scenario på väldigt många matcher. En kvart innan avspark så är det halvfullt, som du säger. Sen vid avspark så är det oftast liksom, det är rätt många som tar sin plats ganska sent. Så då är det väl kanske ofta så här 3/4 fullt. Och i halvtid så har det blivit fullt. Vi har ju tänkt på det där hela turneringen. Och sen ropar de ju ut att det var succé och fullsatt som vanligt. Så där. Så vi funderade på det här tid, vad det beror på. Och jag hade själv teorin att, liksom, att jag tror att de släpper på folk som inte har biljett för att fylla upp. Liksom. Och det verkar precis så det är. Och då har de ju någonting som de kallar för ett liksom, tackprogram för många som har hjälpt till och jobbat med VM. Inte bara gästarbetare, utan jag tror att det är liksom, volontärer och andra också som har hjälpt till och jobbat med VM på något sätt. Det här fick jag bekräftat från folk i FIFA också, som sa att det är inte de som har satt igång, utan det är Katars arrangörskommitté som har gjort det. Så efter samband med Danmark och Australien så var det så himla tomt på den arenan att då skickade vi ut, eller Filip Gadd som är här med mig från Expressen gick ut utanför arenan och tittade hur det såg ut utanför, och då står det ju liksom, ja, det var hundratals, möjligen tusentals personer utanför och hoppas på att få komma in gratis efter avspark istället då. Och då kan man ju se på två olika sätt att det är så de gör för att fylla upp arenorna. Det ena är ju att det är en välgörenhetsgrej som är bubblansvärd, att det är bra att VM-arenorna fylls. Så det är väl ingen som säger emot. Det är toppen att folk får gå och titta på matcherna om det så att de inte lyckas sälja biljetterna. Men hur det här används i PR-syfte kan man också fundera över. Därför att de ju gillar ju att kabla ut bilder. De vill ju såklart att det ska se fullt ut på bilderna som kablas ut för världen. Men FIFA skickade ju pressmeddelanden häromdagen och pratade om att det var 96% beläggning på arenorna och att det var fantastiskt bra jobbat av Qatar. Det stämmer ju inte. Alltså det stämmer ju inte att man har anordnat ett världsmästerskap som folk från hela världen vallfärdar till och fyller arenorna. Utan tvärtom. Det har varit otillgängligt och för dyrt för väldigt många supportrar. Och så kan man säga att det gäller framförallt de europeiska landslagen som ju dessutom då bojkottar. Eller bojkottar, men där fler kanske har inte rest hit av det skälet som Qatar allra minst vill prata om. Och det är väl den bilden då att det här skulle vara ett obesökt världsmästerskap. Av det skälet som de helst vill slå ner på. Så att jag tycker att det där är väldigt bedrägligt.
Men har du liksom, Lund hade ju varit och försökt ta sig in på FIFA-bashotellet. Och du var ju för en vecka sedan när vi pratade med dig senast. Då hade du precis varit med i Aktuellt och haft heta diskussioner med Carl-Erik Nilsson. Har du liksom tagit dit vidare på den delen av rapporteringen på något sätt? Eller hur har snacket gått kring, jag menar, hela Sveriges approach och hela den delen? Eller har det känns som att det var lite tystare kring hela den biten.
Ja, alltså frågan om Sveriges inställning till Infantino var ju liksom avhandlad där när de hade sagt att de tänkte fundera fram till mars egentligen, tyckte jag. Och sen så har ju inte de europeiska förbundens deltagare. Det som har hänt sen dess på den frågan är väl egentligen det här med dels att Wenger var ute och skyllde resultaten och fotbollsmässiga utvecklingen på att lagen som hade protesterat mot FIFA skulle ha gjort sämre ifrån sig på grund av det. Det var ganska häpnadsväckande egentligen att FIFAs chef för fotbollsutveckling försökte blanda in en helt påhittad förklaring för att skrämma förbunden till tystnad då egentligen till nästa mästerskap. Sen så tycker jag man vill se att det har inte så mycket om Sverige att göra, men jag tycker väl att det pågår en sorts andra våg här i PR egentligen om att det här är ett lyckat mästerskap. Det ena var väl då det där Wenger sa, sen FIFA pumpade ut ett enormt skrytpaket med pressreleaser här om hur välbesökt det är och olika saker. Vi kan fortfarande se siffror i tv-tittningen att det är från många länder, eller i Europa framförallt, nordvästra Europa, att det inte har varit lika mycket som det kanske pekas på, men i andra delar av världen har det varit jättebra tv-tittning. Så att det, liksom, det finns ju flera nyanser i det där. Det kommer något citat som spreds ganska mycket här från en engelsk kvinnlig supporter som jag tror är anställd av Beansports också, som sa att det var så himla skönt att vara på ett mästerskap där man som kvinna fick vara i fred. Att hon inte hade blivit liksom ansatt eller folk hade inte ropat saker efter henne på olika sätt. Och det stämmer säkert att det har varit så. Och skyllde då på att det var eller menade då att det handlade om att det inte var någon fylla här. Men det är ju också att det där är också en spin, därför att det inte är någon fylla här handlar ju om religiösa lagar. Liksom. Så att det blir liksom, man måste inte kunna diskutera anledningarna till det. Så att vända, man försöker vända väldigt mycket omständigheter till Katars favör. Och det märker man att det sipprar igenom en del rapportering i västerländsk media också. Att liksom, att folk här tycker att det är toppen. Ja, men det, och det är liksom, det är klart att du kan åka hit som turist och som vi gör. Och sitta i taxibilar mellan olika luftkonditionerade lokaler och dyra byggen och tycka att det här var inte så farligt i alla fall. Liksom. Det är väl, jag tycker att man tittar en del på engelsk tv här också. Framförallt på Beansports då, som ju har en helt brittisk studio mer eller mindre. De är ju liksom helt oförstående till den här bilden av Qatar, för de har haft toppen själva när de har varit här. Så det är lite det här blåögda, jag tycker att det kanske får lite mer utrymme just nu. Att man märker att de gör en andra push nu när gruppspelet är över. Fotbollen har ju varit ganska intressant, ganska spännande på planen. Det har ju ingenting med Qatar och FIFA att göra. Det är en bra match mellan Portugal och Schweiz igår, och Portugal gör 6 mål. Utan, liksom, men de solar sig ändå i varenda grej de kan just nu.
Mm, ja, men ni får se till ändå och njuta av lite ledig dag. Det vore ju kul om ni gjorde något liksom, ett rep som inte hade var så fotbollspräglat och bara liksom en dag i Doha eller någonting.
Det kommer andra grejer. Vi har ju förberett lite andra grejer som vi får fotboll göra, som vi får prata om nästa gång tillbaka.
Bra.
En av dem är så bizarr så att jag försöker fortfarande förstå det själv, men vi får se vad det mynnar ut i.
Ja.
Väldigt spännande.
Ja, det låter väldigt spännande. Ja, men jag antar att vi lär höras. Det är ändå ett tag kvar av mästerskap, även fast det bara är 8 matcher.
Ja, så. Det är halva tiden. Det har gått för 56 matcher på halva tiden.
Ja, det är faktiskt helt sjukt faktiskt.
Ja, jag har ingen aning om vad jag såg för match igår.
Ja, men tack så mycket Noah. Du får sköta om dig och ha det så bra där borta.
Samma.
Hej då.
Ciao.
Hej.
Alltså man har ju i det här, varje mästerskap har ju en breakout player som inte är känd för allmänheten. Så även om såhär fotbollstoka känner till dem, som i fallet med James Rodriguez. Och nu i det här mästerskapet har vi såhär, det inte riktigt funnits någon sån. Man kan argumentera för att Gakpo är en sån.
Kanske Musiala.
Men det blir, spelat i Bayern. Ja, så man liksom,
ja. Men liksom, för om man tänker allmänheten då, alltså inte de som
absolut,
är...
men jag tycker att Musiala går in och det går räknar inte. Men det, så att säga, det blir också så när ett lag inte går vidare och inte gör så många liksom så här uppseendeväckande saker. Så där tror jag att det är väl Gakpo som har varit där. Och så får vi nu, det slutspelar igång, en ny breakout player som han är en sån som är, det är ännu färre som känner till honom än vad som har känt till Gakpo och liksom Musiala. Och så går jag, tänk nu om, alltså lek med tanken att han skulle vinna skytteligan liksom. Hoppa, gör sig det första mål liksom, med ett hattrick i åttondelen.
Jag som är väldigt utomstående som tar del av matcher hit och dit, ofta på radion har det blivit snacket har ju varit mycket Bellingham. Är inte det en sån spelare?
Jo, han måste ju ändå nämnas.
Eller? Det är det enda ni har pratat om här.
Ja, det är sant. Men det, jag vet inte om han lite går under kategorin då som Musiala. Folk har ju haft koll på honom. Okay. Men
det är väl också för att han är från England. Är inte det av den anledningen? Att lite, vi har så jävla bra koll på England. Ja. Liksom.
Det är för en stor nation.
Eller? Ja, men så här, i Sverige så har vi väldigt... Alltså, många har väldigt bra koll på England. Så Bellingham var det ändå många som inför mästerskapet var så här... Det ska bli kul att se Bellingham i VM. Det var inte så jättemånga som pratade. Vissa, men inte så många som pratade om Musiala.
Englands runkare här inne. Det är ju det. Ja. Jonathan Levi skrev igår, jag har aldrig sett spelaren. Jag älskar honom.
Nej, det är sant.
Ni är för...
Ja. Just det.
Jonathan Levi skrev att han aldrig sett Bellingham.
Ja, han älskar honom. Och sen skrev han att han är den enda som hade tagit en plats i Frankrikes anslag.
Och då gick David igång. Så vi hade ju med, vi ringde ju upp. Okay. De bråkade lite igår i sändning.
Ja, det kan jag förstå. För det är ett häpnadsväckande uttalande. Är det ju. Ramos. Vilken jävla...
Ja, och sett till också. Det blir ju så annorlunda kring hela grejen med honom också. Eftersom att han blir ju ändå indirekt ersättaren till Ronaldo som bänkas. Och så kliver han in och gör 3 mål. Liksom, så fort de gjorde mål igår så klipptes ju Ronaldo stod och värmde på sidan. Och det är klart han ser glad ut och applåderar. Och det är klart han är glad att Portugal går vidare. Men sen ser man ju också bilderna efter slutvisslan.
Inte jättesäker
han
på att den är.
Han går direkt in ut i tunneln.
Det är som när man spelar klassfotboll igen.
Han har liksom han är bara den ungen som hade tagit bollen och bara, det är min boll, nu går jag hem.
Nu är du färdig.
Nu är det klart. Ja, nu ska jag hem.
Exakt. Mamma säger att jag måste gå in.
Mamma, ska jag...
Mamma säger att ni inte får låna bollen.
Blir du kollat ut hela hem eftermiddagen.
Ja. Man har ju verkligen liksom väntat och förväntat att Ronaldo ska få det här bakslaget även i landslaget utifrån hur han har betett sig under vintern men också efter matchen mot Sydkorea. Så man har ju väntat på den här petningen och även liksom det portugisiska folket. För den här debatten med Ronaldo i startelvan har ju varit igång länge liksom under det här året i alla fall med tanke på vilken breakout player Leão har varit. Så då har man ju bara väntat på det och nu har ju opinionen svängt. Som gjorde en opinionsundersökning. Nu är liksom 70% liksom för att han ska bänkas. Och jag tror att i Nations League var det väl typ tvärtom.
Ja.
Men man trodde att när den bänkningen kommer så är det ju till förmån för Leão.
Exakt.
Och så är det Ramos som får den och tar den. Alltså man har aldrig sett någon ta chansen så mycket som Ramos gör här. Så det är ju... Du kan ju inte peta honom i en kvartsfinal nu. Det går inte.
Nej, och det är ju det som är så intressant ändå nu. Alltså det är en intressant sits. För det är ändå... Alltså, det är ändå balls att liksom som förbundskapten och bänka Ronaldo alltså i ett mästerskap. För jag menar, det är ju verkligen så att matchen igår, om Portugal hade åkt, alltså det hade ju varit Ronaldos sista match som relevant fotbollsspelare i hans karriär. Så nu är det ju ingenting är klart och det var ju någon intervju igår läste jag att han hade liksom nekat alla rykten om att han är klar för den här saudiska Al-Nasser-klubben. Men det känns ju ändå, det är ju Markas uppgifter att han ska vara klar då. Det rapporteras väldigt mycket om det och det känns väl som att det kommer ske. Men alltså efter VM, då kommer ju, det är klart att det kommer rapporteras om man gör massa mål och sådär. Men det är ju sista gången han är relevant nu. Så är det ju.
Nu är det slut.
Liksom. Hur skulle han reagera om Portugal går till final?
Ja, jag tänkte
Ronaldo får, eller hoppar in.
Och att avgör.
Är det dubbel hockey mot hela arenan? Har han det i sig?
Alltså, inte
det blir ju The Last C.
Ja, det är
The Last C. Fy fan, jag inte vill se den dokumentären om 5 år på Netflix. The Last C. Piers Morgan är berättarröst genom hela.
Alltså, jag tror att från Ronaldo har vi sett den lästa Swede. Men det vore underbart om Ramos gör den. I finalen.
Messi gör den i finalen.
Men det vill jag tänka komma till. Men jag tänker alltså så här, det är ändå att alltså så här, det är inte kanske de två lagen jag helst skulle vilja se i en final, men jag skulle ändå helst vilja på något sätt vilja se Portugal Argentina i en final, för det blir ändå alltså att de två ska gå upp mot varandra. Det finns bara en som kommer kunna vinna VM av de två som kommer kanske höjas i historieskrivningar och sådär. Och tänk då också om de ska mötas i en final och Ronaldo startar inte den. Och Messi, liksom, alltså bara den grejen. Ja. Det måste ju vara, alltså det måste vara så förnedrande för honom.
Det här är fantastiskt.
Kast och fotboll, jag har plockat in en ny sportchef. Och det är ändå inte vem som helst, får man ändå lov att säga. Det är ju ändå en av svensk fotbolls största. Det säger jag i alla fall, det tror jag du skriver under på, Per. Jag tror vi har Sven-Göran Eriksson med oss. Vi säger god morgon och välkommen till fotbollsmorgon.
God morgon, god morgon.
Hur står det till med dig en tidig morgon i december 2022?
Det är kallt.
Ja, det skriver vi alla under på.
Annars är det bra.
Ja. Kör du ner från Torsby ner till Karlstad nu, eller vad gör du?
Ja, jag är på väg till Karlstad. Jag ska ta tåget till Stockholm.
Jasså?
Jag har lite att göra där i dag och imorgon bitti.
Okej, men du, berätta, du har en ny roll inom svensk fotboll. Sportchef i Karlstad fotboll. Varför blev det Karlstad fotboll?
Ja, Karlstad är ju Värmland och Värmland är mig ju väldigt nära. Jag bor ju mellan Torsby och Sunne så att avståndet till Karlstad är en timme ungefär. Sen har jag ju alltid drömt liksom om att Karlstad ska ta steget upp på elitnivå när det gäller fotboll också. Karlstad är ju länshuvudstaden och det är ju en enormt bra idrottsstad som har det mesta, hockey, bandy, friidrott och allt vad det är. Men fotboll har liksom aldrig lyckats. Och nu är det då bra folk i klubben och ett projekt som jag tror på och vill vara med på.
Mm. Är det ambitionen att man ska alltså kunna ta ytterligare steg? Men spelar ju division 1 nu, alltså är målet på sikt en plats i Superettan och kanske även Allsvenskan?
Ja, det är definitivt ingen hemlighet att det är drömmen hos fotbollsfolket i Karlstad och vi som är med i klubben nu då. Både spelare och ledare och direktörer och allt vad det är. Så att det är klart att det är målsättningen, det är det. Vi vet att det är svårt, men ligger man i så kanske man lyckas. Det vore fantastiskt i så fall.
Mm. Och jag menar, du har ju haft, alltså jag menar, främst har du ju genom åren nu varit tränare, men du har haft en del du har haft lite sportchefsroller och sådär utomlands. Hur skulle du säga, vad är den största skillnaden att kliva in som sportchef i ett lag i division 1?
Ja, för min del är ju svårigheten, om man ska börja med det, att jag kan spelarna på den nivån, division 1 och superettan. Jag kan det för dåligt eftersom jag inte har bott i Sverige speciellt länge. Så där behöver jag mycket hjälp av folk i klubben och andra bekanta som jag har runt om i Sverige. Men det är ju jättespännande. Jag var rådgivare här under ett år. Och det är liksom inte samma sak. Nu är jag med och bestämmer och styr och ställer. Och det är ju trevligare.
Vad ingår i den här sportchefsrollen i konkreta? Är det liksom bara fokus på rekryteringar? Eller är det något lite mer övergripande sportsligt ansvar också? Eller vad kommer det ingå egentligen för dig?
Ja, det är ju framförallt på seniorsidan då, den manliga, som jag ska lägga ner tid och kraft. Och det gäller ju då att få tag i en tränare. Det har vi fått, hela tränarstaben. Vi håller på med det. Och sen givetvis att se till att spelarmaterialet blir lite bättre än förra året. Det är ju målsättningen givetvis.
Men jag tänker så här, om jag hade varit tränare i division 1 för en division 1-klubb, Karlstad fotboll, och så liksom så kommer nyheter, ja, nu tar vi in en ny sportchef, det är Svennis som kliver in, och jag tänker så här, okej, Svennis alltså, han har tränat engelska landslaget, han har varit i Elfenbenskusten, det har varit Man City, det har varit Lazio, det har varit Benfica. Jag hade känt mig nästan, jag kanske inte ska säga rädd, men så här ändå liksom, nu basar han över mig här, och jag är liksom tränare i en division 1-klubb. Hur kommer du kunna hålla dig ifrån och kliva in liksom och hjälpa till det liksom fotbollsmässiga i projektet?
Ja, definitivt. Vi har ju anställt en tränare och jag litar fullständigt på honom och jag vet att han är väldigt duktig och har stor erfarenhet. Så mitt jobb är ju inte att gå in och kritisera tränaren. Det är ju i så fall att stötta tränaren. Och jag har absolut inga ambitioner att bli tränare här i Karlstad. Definitivt inte. Det behöver ingen vara rädd för att mista jobb och sådana saker på grund av det.
Ja, det, om man lyssnar så är det ju tryggt att höra såklart. Men du säger ju det att du har haft en, liksom varit rådgivare och så senaste tiden. Har det varit aktuellt för dig sen du har kommit tillbaka på svensk mark att du har varit aktuell för någon annan svensk klubb, eller det har inte varit på tapeten?
Nej, det har varit några förfrågningar här och där på olika nivåer, men jag har tackat nej till det. Ska jag träna något lag igen, då får det bli Liverpool. Treårskontrakt helst.
Ja, de har ju det lite tufft.
Jag skämtar givetvis.
Ja, men det är jobbet, men kan komma snart.
Nej, jag tror inte det. Men, ska jag återgå till det så får det vara något väldigt häftigt, annars så kvittar det.
Men någonting som vi i programmet här och det generellt pratas ganska mycket om i Sverige just nu är ju att alltså, det är ju inga liksom, det kommer ju inte fram några svenska tränare som kliver utanför Norden. Jag menar, kollar man all svenska så finns det ju skickliga svenska tränare i alla toppklubbarna, nästan alla majoritet, eller det är ju svenska tränare i majoriteten av lagen. Och du är ju ändå en av få som verkligen har lyckats som svensk tränare utomlands. Vad tror du att det beror på att det inte finns några, att svenska tränare inte tar klivet utanför, ja men utanför Norden?
Ja, nu ska jag vara lite udda här. Det beror på att svensk klubbfotboll inte är bra nog internationellt. Och det beror ju på många saker, men en är ju liksom att det finns ju en regel i Sverige som säger att privata företag och personer får inte äga en klubb, de får inte äga mer än 49%. Mm. Och det gör ju att de här stora sponsorerna, de här stora shejker eller amerikaner eller vad det är, går inte in och investerar stora pengar i svensk klubbfotboll. Och det gör ju att när vi kommer till Europaligan och när vi kommer till Champions League så är ju mindre länder än oss har mer framgång där än vad vi har i Sverige. Och så var det då liksom inte på 80-talet, utan då fanns det ju någonting som heter Bosmandomen. Men den fanns inte. Så att spelare i topplagen i Sverige, typ IFK Göteborg på min tid, de lämnade inte landet. Därför att utländska klubbar fick bara ha två utlänningar. Och det gjorde det ju svårt för många. Idag så kan ju vilken klubb som helst i Europa ha 20 utlänningar. Bara de är europeer. Mm. Och det gör ju att ekonomin är väldigt viktigt. Jag menar, jag tror alla allsvenska klubbar idag i budgeten har att man ska sälja spelare. Det hade vi inte när vi vann UEFA-cupen i Göteborg på 80-talet. Det är stor skillnad. Det är svårare för svenska tränare idag att få sig ett namn internationellt sett. Det är därför det inte finns så många svenska tränare utomlands som det borde finnas. Svenska tränare är jätteduktiga.
Det känns som att du har identifierat liksom, monetiseringen av svensk fotboll som ett litet problem där. Vad är din syn på 51%-regeln då?
Nej, jag skulle ju se fram emot att du får äga hur mycket som helst i en fotbollsklubb. Och jag vet att jag kommer att få motstånd där. Föreningslivet är väldigt starkt och supporter till klubbarna väldigt, väldigt starkt i Sverige. Och det är fint också, va? Men jag tror att enda chansen för att få bättre klubbfotboll, det är ju att klubbarna blir ekonomiskt starkare så att de kan behålla de här unga talangerna längre än vad fallet är idag. Mm. Jag menar, landslaget är ju fantastiskt bra, men hur många spelare i landslaget spelar i Sverige? Knappt någon, tror jag. Och jag tror damfotbollen går samma väg.
Men om man men om man ändå, som du säger, jag menar, det finns ju ändå många spelare på, jag menar, i landslaget, alla som spelar utomlands i stora klubbar ute i Europa, borde man ändå, även fast du nämner problematiken då att svensk fotboll helt enkelt inte är tillräckligt slagkraftig från tränarperspektivet, borde inte någon ändå kunna ta sig vidare trots det, om man ändå kan göra det på spelarfronten?
Men jag tror att ta till exempel Potter där som tränade Östersund. Och mycket, nu är han ju i England och har varit i olika klubbar och nu är han ju i Chelsea på väldigt hög nivå. Och jag tror att anledningen till att han fick chansen i sitt hemland, jag tror inte så mycket det var att han var engelsman, utan jag tror mer på resultatet han gjorde med Östersund. Han gick ju och klappade till Arsenal bland annat. Och då får ju folk upp ögonen runt om i Europa. Wow! Hur kan han ha gjort ett så bra jobb med Östersund och att du vinner över det stora Arsenal? Så att det måste till någonting sånt för att Europas fotbollsvärld ska få upp ögonen för svenska tränare.
Mm. Vad
snabbt. Ja. Nu när Svennis är inne i föreningssverige och du pratar mycket om att 51%-regeln är ett hinder. Kommer du jobba för att få bort 51%-regeln? Eller hur alltså, du är en klubb med små resurser.
Ja, jag tror att det är alltså min åsikt, 51% är, men jag tror att motståndet är väldigt stort. Jag tror att det fanns någon typ av omröstning för några år sedan som inte gick igenom då. Det var ett förslag på att man skulle ändra på den regeln. Och jag minns...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag tänker att det är Riksidrottsförbundet som kanske ligger bakom där. Men att slåss mot det, det tror jag att jag får ett alldeles för stort jobb.
Ja.
Ska göra.
Ja, men jag, ändå kul att se om du tar kampen. För det, man vet ju att det finns många röster som verkligen vill behålla det som det är ändå, får man ju lov att säga, inom svensk fotboll.
Ja, men det förstår jag också. Jag har full förståelse för att det är så, därför att föreningslivet i Sverige är ju fantastiskt, va? Det är ju ideellt och det finns ju massor med folk där ute i olika idrotter som lägger ner hela sin själ i att hjälpa ungdomar och så vidare.
Mm.
Och det är ju oerhört vackert. Men det blir liksom ingen elit på svensk klubbfotboll som det var lättare förr, så att säga, att klara av. Malmö FF spelar ju Europacupfinal, som då är Champions League, och Göteborg vann ju typ Europaligan 2 gånger, va? Jag kan inte se att det idag eller i nära framtid är möjligt för någon klubb att göra det.
Mm.
Det beror inte på ungdomsledare eller sånt, utan det beror på att de unga, bra spelarna, de försvinner. Försvinner när de är 17, 18, 19, 20 år. Varför försvinner de? Jo, de försvinner på grund av ekonomi.
Ja. Mm. Innan vi släpper dig, Svennis, vi måste ändå, det pågår ju ändå ett mästerskap. Hur noga följer du det som spelas just nu?
Jag skulle ljuga om jag säger att jag har sett alla matcher, men jag har sett väldigt, väldigt många.
Är det någon du är extra imponerad över?
Ja, på något sätt så känner jag att Brasilien har någonting lite mer än de andra. Portugal var fantastiskt att se igår. Frankrike är bra, England är bra. Det ska bli fantastiska kvartsfinaler att titta på nu. Sensationer, Belgien ute, Tyskland ute, Spanien ute. Helt otroligt. Så att... ska jag sätta en krona på någon så blir det Brasilien.
Mm.
Men också, se upp för Argentina. Messi har börjat på att springa igen.
Ja, då, vad har hänt?
Då är han fortfarande en av de absolut största. Men jag har ju sett det nu, Paris Saint-Germain, och han har inte sprungit så mycket. Det måste man nog göra som fotbollsspelare.
Men
nu med Argentina så har han varit väldigt duktig.
Ja, men bänkningen av Cristiano Ronaldo då igår, jag menar, du som ändå har tränat, jag menar, så stora egon på så stor nivå. Hur mycket balls behöver man som tränare att kunna sätta en spelare som Cristiano Ronaldo på bänken?
Ja, det började ju i United då, att det blir lite kaos. konstiga uttalanden och tränaren Peter Ronaldo och så vidare. Och sen tror jag det har varit en liten debatt även i Portugal. Ska han spela eller inte? Och att tränaren där sätter honom på bänken, det fordrar stort mod att göra det. Absolut, därför att Ronaldo är Ronaldo. Och det hörde man ju också på publiken igår. Som ville ha in Ronaldo. Hela andra halvlek tror jag att de ropar hans namn. Så att det fordras mod av tränaren, absolut. Och sen kan man ju liksom idag inte säga någonting om det. Så hans ersättare, Ronaldos ersättare, han dunkar in 3 mål. Och då är det liksom ingen, ja, det finns inte rum för protester.
Nej, så är det. Men du, Svennis, stort tack för att du tog dig tiden och vi önskar dig stort lycka till med din nya tjänst. Och vi ska följa dig noga, så vi kanske får lov att återkomma och följa upp hur det går framöver.
Absolut, tack ska ni ha.
Ha det bra.
Tusen tack.
Tack.
Hej. Hej då, hej.
Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alcohol Free och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet.
Ja, det finns ju en väldigt fin historik kring Carlsberg och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt med matcherna på TV.
Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alcohol Free så finns ju även ett bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige.
Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel?
Det har jag inte.
Det är faktiskt så här att vissa tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen. Alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering. Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt.
Stort tack Carlsberg Alcohol Free som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Då är vi tillbaka. Vi pratade precis med senioren Eriksson. Det är jag, Viktor Enberg, sitter i slutet med Per Frykebrandt och Otto Jurmeus. Och vi har slängt ut Oliver nu och fått en ny gäst i studion, Anton Graffman Larsson. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Hej och tack så mycket.
Hur mår du?
Jag hoppar in snus. Jag mår bra.
Ja.
Mycket bra. Ja. Ganska tidigt för mig. Jag är inte vanlig uppe så här.
Det är ganska tidigt för oss också.
Ja.
Det känns som att det alla musiker säger så.
Ja, men jag är ju förvärvsjobbare så att jag lagom tid kan gå upp. Men nej, jag var ju fan uppe 6:30.
Ja, men Riga Tiger, 2017 släppte du debutalbumet Jag håller inte med om din åsikt och är beredd att döda dig för den.
Ja.
Går du liksom under samma levnadssätt när det kommer till fotbollsdiskussioner och sådär?
Alltid.
Ja. 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 Och du är dessutom Arsenal-supporter, ja. Jurist.
Ja, det är jag också.
Göteborgare.
Ja.
Mittfältskugge i kvartersklubben Kransen United.
Kvarters, ja, det är ändå division 6. Så att, ja. Nej, jag är inte någon kugge.
Nej.
Jag är nog hålet, mittfältshålet.
Var slutade ni i division 6?
Vi stannar
okay.
Kvar. Men inte så mycket mer än så.
Ja.
Nej, jag är faktiskt...
Vi bevakar ju division 6-lagen här i Fotbollsmorgon. Eller okay. Vi har ju sammanställt en tabell egentligen. Nu är ju säsongen över. Men med liksom... Vi kallar den för Sveriges bästa förlorare.
Mm.
Så vi liksom... Eller det är främst Otto och Oliver som har letat upp alla de division 6-lagen som har det kämpigast. Och så har vi gjort en tabell av dem. Så det sämsta laget är det bästa laget.
Ja, jag fattar.
Men ni är inte riktigt där än.
Nej, alltså, nej, det är många bra lirare i laget faktiskt. Men det är väl som alltid i division 6 så att det är...
Oj. Det är praktikanten.
Gick det bra? Nej, men det är ju lite bristande fokus kanske och dedication, även på mig, ska verkligen sägas. Men det är väldigt kul att spela. Jag är bara fruktansvärt dålig.
Ja.
Det är väldigt tråkigt.
Mm.
I Stockholms division 6, finns det några gamla storspelare?
Nej, ingen man har stött på. Det som finns, vilket är jävligt underbart, är ju att det är väldigt många så lokala föreningar som har egna lag. Där det kan bli, vi mötte, fan om det var en marokkansk förening, på tal om matchen igår, där de, alltså det var så mycket folk som kollade på matchen. Mm. De hade en sån här 360-kamera vid mittlinjen. Och så, alltså det var så hetsig stämning. Och de spelade ju fult som fan såklart. Det blev bråk liksom i minut 2. Inga röda kort för att liksom domaren kände väl att...
Också marokkan.
Ska inte säga det, men jag tror att domaren ofta kan bli så här: om jag visar ut någon nu, då kommer det här balla ut totalt. Mm. Och då blir det sen, ja, de får sparka lite liksom. Och vi var också, alltså det var fult spel. Och sen, vi gjorde mål i typ 89 minuten. Gjorde 2-1 på en frispark liksom. Och det blev kalabalik. Direkt när matchen blåses av. Då var de, alltså de var så trevliga. Det var liksom, ja, alltså, alla är med på det här med fotbollen. Och det, vi har haft många sådana matcher mot något chilenskt lag också som var typ pyro och grejer. Det är underbart.
Håller du fast då, jag kan tänka mig att det uppstår en viss liksom, aggression mot dem under matchen och sådär. Mm. Och håller du fast då vid att du inte håller med, eller liksom, jag håller inte med om din åsikt och är beredd att döda dig för den, när matchen blåses av och de är trevliga? Eller är du liksom...
Ja, men alltså det var lite den känslan för att man hade ju inte glömt vad de hade gjort. Nej. Men å andra sidan var de så otroligt trevliga. Så att det var liksom, det fanns ingenting att gå i clinch mot. För att det var bara bra spelat. Wow, grattis till vinsten. Ja, tack, men vad fan höll ni på? Nej, svinbra spelat i fotboll liksom. Ja, så att, inte i alla situationer då kanske. Med. Men... jag dödar många. Men... Mm.
Vi brukar ju ställa den här frågan som det första vi gör egentligen. Nu har man nästan redan fått svaret. Men jag vill ändå ställa den. Och det är ju, vad är din relation till fotboll?
Den är ganska stark. Alltså, nu är det ju bara som supporter egentligen. Men som alla var jag väl en lovande talang till skadorna.
Just det.
Nej, jag var aldrig jättebra. Men jag har spelat fotboll sedan jag var liten. Ja. Och spelade väldigt mycket i Göteborg. I ett Älvsborgs FF, Allbäcks gamla klubb.
Jaha. Mm.
Innan den merchade ihop till Älvsborgs FF. Han har köpt vår vad heter det? Där vi bytte dem.
Klubbhus.
Ja, svinfin.
Han har inte gjort en Oksana då och gått in som sponsor.
Nej, han är lite mer ödmjuk. Alltså, det var sånt som kom fram efter ett tag liksom. Att han hade pröjsat för det. Det var skitfint. Ja. Och alla tror att han är öjsare i grund och botten, men det är han inte. Men där var ganska bra liksom i junioråren, men A-laget spelade division 4 då, så att det var ju liksom en liten klubb. Ja. Men jag spelade där tills jag var
19. Knäskada?
Ljumskskada. Okay. Ja, så inte en så coolt. Så.
Det är ju faktiskt så att Svennis, det var ju knäskada som satte stopp för hans spelarkarriär också.
Just det. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken nivå han var.
Ja, men det var, jag tror han spelade typ division 2.
Ja.
Typ.
Mm.
Svennis.
Mm. Ja. Ja.
Men det är också alltid, man säger ju det. Att det var det, annars hade det liksom gått bra.
Ja.
Men det finns ju också de som skadade sig. Det, alltså jag följer Arsenal och kan man säga talanger. Och där, när de får sina knäproblem. Då, ja visst, det är jättetråkigt för karriären. Men de fortsätter ändå alltid spela fotboll för att de är så bra.
Mm.
Så att ja, klubbarna blir lägre och lägre. Men det är alltid liksom proffskontrakt i... Om du går till MLS eller du går liksom till tyska andra ligan och sådär. Så att de som säger att liksom, jag hade klarat det även om inte knät hade pajat. Är liksom, men ditt knä är ju inte trasigt för alltid liksom. Du hade, nej, om du verkligen var så bra Svennis, förlåt, så hade du kunnat fortsätta spela i division 2. Liksom.
Ja. Ja. Men som Arsenal-supporter då, hur... kändes det liksom beklagligt att det blev ett uppehållet mästerskap mitt i säsong när man liksom...
Nej,
störtar fram som man gör.
Så jävla skönt tyckte jag.
Är det så?
Ja, för alltså, allting var ju bara håll ledningen till den här pausen liksom.
Ja.
Och nu jag, alltså jag har inga förhoppningar på någonting. Jag tror ju framförallt nu när Gabby Jesus blir skadad, så är det ju, ja, jag vet att vi kommer liksom trilla ner och så blir det en kamp om fjärdeplatsen. Kanske då att vi faktiskt kan gå till Champions League i år, vilket jag hoppas. Men nej, jag tyckte bara det var skönt.
Ja, det
var liksom, det var kampen fram till sista matchen.
Jag tänker ändå att du, om du istället, jag menar, att man, när man är inne i ett sånt momentum, och jag menar, det är ju ingen som ser Arsenal inför som en titelutmanare på något sätt ändå.
Nej.
Så att man bara hade velat köra vidare, men det kanske är istället så att du bara liksom,
nej, för mig
tär på hjärtat och kollar
på det. Exakt. Ja. För mig personligen var det skönt, för nu...
Nu kan du gå in och kolla på tabellen.
Ja, men alltså det gör jag, det gör jag hela tiden. Nu sitter jag och räknar liksom.
Har du börjat trycka upp tygpåsar? Och...
Nej, alltså, det kommer jag aldrig göra.
Nej.
Men Arsenal måste ändå vara det som drabbas hårdast ändå. Utav att det blev ett VM-uppehåll. För att kolla, liksom, kolla utmanare där bakom, med att ta ett Tottenham till exempel. Man har lite knackigt. Ett break, när skadet, break är bra. Arsenal liksom tvärtom. Inte haft så mycket skador. Nej. Spelar bra och så kommer VM och så kommer skadorna då. Ja.
Nej, det är katastrof faktiskt. Och samma liksom City, att Haaland nu får... Han, alltså ja. Det är sjukt att säga med att han har sett lite svag ut. Det är väl han har gjort två matcher när han inte gjorde mål.
Exakt, exakt.
Men att han
det är ju svagt.
Ja, ja. Men nu ligger han i en så tryckkammare i fyra veckor och så kommer han tillbaka. Som ja.
De är ju bara fryst ner honom. Han har inte sett någonting av honom. Han har bara varit nedfrusen liksom, ja, någonstans.
Alltså, man såg det innan att Pep typ så här, ja, hoppas han inte festar för mycket. Alltså, han har väl inte festat en dag i sitt liv, känner jag. Nej. Han är ju bara...
Han hade ju en så här publikfylla i Norge.
Han har väl två sådana?
Är det två kanske?
Han har stökat runt lite.
Ja. Tror de var fake.
Sen dess har han liksom... han lärde sig snabbt.
Ja.
Och dagen därefter var det så här, liksom så här lite, försöka rädda det med lite PS-stund. Så åkte de ut med dem i skogen och högg ved. Liksom, och det här är riktigt bondpejk. Liksom. Ja, exakt. Man bara märkte att han liksom...
Käkade ännu mer torsklever.
Exakt. Man såg på dem här liksom, svalde spian. På de där bilderna.
Men du följer inget svenskt lag så?
Nej. Det är... Jag har faktiskt aldrig liksom brytt mig om svensk fotboll riktigt. Jag såg när IFK vann ligan mot Trelleborg, kan det ha varit, på Ullevi. Och så, det var typ en av mina första allsvenska matcher. Och då var jag var där med min pappa och min bror typ. Och pappa sa, ska ni inte springa ner på plan och fira nu? Mm. Så jag kände ju ingenting. Alltså, jag bryr mig inte om IFK. Det är ett tråkigt lag. Så att nej, det har inte varit. Jag var på, nu som en medgångssupporter, var jag lite på Häcken när det gick bra för dem.
Mm.
Det var så deppigt. Åh, herregud. Det är ju, jag såg att de fick lite skit när de vann och att de inte firade och sådär.
Ja.
Och det, jag kan bara stämma in med hatarna där. Det var ju, det är inget tryck på den läktaren.
Häcken kan vi säga det om.
Ja.
Men sen är Göteborgs fotbollen väldigt deppig.
Ja, och alltså ja, IFKs liksom, supportrar är väl bra på det sättet. Att det är bra tryck och jag har liksom kompisar som liksom brinner och lever för IFK. Och det är ju kul, alltså det gillar man ju med liksom supporterkulturen i Sverige, att den är stark. Men fotbollen är, jag som inte kollar på den så ofta, när jag väl ser den så är det, man är för ovan vid det tempot liksom. Mm. Nej, jag är nästan uteslutande Premier League alltså.
Ja, men om jag säger bloke core, vet du vad det är?
Nej.
Det, alltså det är väl helt enkelt stilen att man...
Det är det här.
Precis.
Jaha,
din stil på ett sätt.
Bilder, men när man har liksom så här lite retro fotbolls...
Det är ändå lite inne nu. Folk glider ju runt i retro tröjor och sådär. Och som jag har förstått, ni brukar väl uppträda i klädda i fotbollsutstyrslar?
Ja, eller jag har i alla fall Arsenal-tröja på mig. Och jag har noterat det där med... För jag samlar ju på retro-tröjor och bara Arsenal liksom.
Vi är ganska många att samla på med Arsenal. Det släpper ju en ny i veckan.
Ja, det gör de verkligen. Och nu också ganska snygga tror jag.
Ja, exakt.
När
exakt.
Adidas kom in. Som det blir dyrt. Men jag hade lite mer av ett beroende förut. När jag,
hur många har du?
Ganska många. Inte så många snygga. För att det finns det inte så många av historiskt. Men jag har ganska många.
Du är inte uppe på Niva...
Nej, jag var på hans sån utställning och blev ju väldigt inspirerad. Men jag har ju bara Arsenal att hålla mig till också.
Mm.
Så det smalnar av lite. Jag kan inte fylla ett lagerhus som han gjorde. Men ja, och att jag har den liksom på scen, det börjar väl som en lite rolig grej bara att jag håller på Arsenal. Och jag har ofta Arsenal-tröja på mig liksom i min vardag. Och då tyckte bandet att jag skulle ha det för att det var jag, eller vad man ska säga. Jag har noterat att det är en trend. Och det är kul. Mm. Alltså fotbollströjor är ju generellt snygga.
Det kliar inte i dig. I mig kliar det att någon helt... någon som inte har koll på läget går runt i en tröja som inte vet vad det står på.
Ja, men det är ju lite som när, liksom den förra trenden då, som var band-tischer. Och så skulle man säga en Nirvana-låt. Eller liksom. Jag var i stort Guns N' Roses-fan som liten och så började de sälja Guns N' Roses tröja på Carlings. Det tyckte jag var... Det var hemskt. Men Jag tycker det är fint alltså.
Men om du glider in på Carlings idag då, det hänger, hänger en Arsenal-retro-tröja. Klipper du den då eller bara stormar du ut?
Nu, ja, det där var bra. För det skulle jag nog gjort alltså. Alltså stormat ut.
Jag tänkte säga vad. Köpt den och stormat ut.
Nej. Jag tar den här, det är pengarna.
Nej, men jag tror väl också, alltså det som jag kanske kan vända mig lite mot är de som har liksom retro-fotbollströjor. Och så är det inget lag, utan det är liksom, det har jag sett att några har, att det är den stilen typ.
Ja, okej.
Det är väl lite töntigt, men andra sidan är det liksom, jag kan ingenting om mode, men det är väl kanske en trend liksom, och då, då får man bara lita på att folk har koll.
Mm. Men om vi återgår lite till VM då, håller du på något lag, eller är det Sverige som är, alltså, annars, och annars skiter du i så, och kollar på, det är England?
Starkt England, ja. Och det är väl också Premier League-grejen och...
Är du anglofil?
Ja, lite. Det är jag. Jag står i kö till Emirates för att få säsongskort. Så att när jag, nu är jag väl på plats. Och var jag fick en mail här om månaden. 52 347 i kö. Eller
det är som Stockholms bostadskö. Man ser liksom, går in på en lägenhet man vill ha. Så bara, det är
300 betalar man för att stå i den?
Ja, man betalar för att komma in i den. Och sen har de, tyvärr har de ju lite sådär att du kan köpa något diamond package, då kommer du fram tidigare i listan och sådär. Jag har ju bara red member classic. Och det står väl att det är runt 12 års väntetid. Så att när den dagen kommer, då flyttar jag bara.
Ja, det är så.
Ja, men det är också lite skönt att jag har lite framförhållning. Nu, det är många som ska dö innan det är min tur. Det är typ ett helt Emirates som ska dö.
Om det är lite tröst så är det i alla fall, det är en riktig jävla skit där när ni har.
Ja. Det är det faktiskt. Ja. Är otroligt tråkigt.
Hur känns det som Arsenal-supporter? Per här håller ju på Tottenham.
Okay.
Och jag menar att de bygger en ny arena och gör liksom allt rätt med den nya arena i jämförelse med vad Arsenal gjorde när de byggde Emirates.
Men du vet, det är bara...
rymmer lite, några fler stolar för att den ska vara större, liksom mer kompakt.
Vad är det som är pissigt med arenan?
Nej, men att det, som med alla rymdskepp typ som byggs nu för tiden, så jag menar, Emirates är liksom, du sitter ganska långt ifrån, det blir inte den här... Ja, men alla klassiska gamla engelska arenor, ja, men som White Hart Lane var, som Highbury var, att du sitter så nära, du kommer så nära allt och det blir sånt tryck och stämning så verkligen. Det är ju allt liksom, Emirates är ju det som, så långt ifrån det.
Men vi som är Arsenal supportrar säger ju alltid att det är mickarna är vända in mot plan på Emirates och på alla andra rinner. När man kollar på tv då hör man inte tryck. Men när jag varit där så har jag insett att det är ganska dåligt stämning. Nu har det ju, alltså, nu har jag inte varit där sen det liksom i den här säsongen och inte förra heller, men det känns som det är mycket bättre.
Ja, men sorry. Det kommer väl med framgångar också såklart.
Ja, och kanske lite mer att det faktiskt är, ja, men liksom Londonbor som går dit, för annars det är ju sjukt mycket liksom fotbollsturism dit, och det, det fattar man ju, det är bra, och det är det på alla arenor i princip. Och då blir det ju lite lägre tryck, tror jag i alla fall, per automatik.
Du, vi hade Jocke Åhlund och Frans Johansson på besök här igår, och vi pratade lite om, ja, men, låtskriveri och kom in på mästerskapslåtar och sådär. Framförallt Jocke, han ligger ju bara, jag menar, Jerk It Out och massa låtar med Teddy Bear som har varit med i FIFA och spelat sig mycket fotbollssammanhang och sådär. Hur ser du på mästerskapslåtar och den typen av musik som görs till det generellt?
Positiv. Men när de väl kommer är man ju alltid, tycker jag, alltså de suger. VM-låten senast, vad heter den? Bäst när det gäller. När den kom så var det ju, alltså, katastrof. Jag skrattade så mycket när den var så dålig. Och sen när det väl började, då var det ju liksom... Fy!
När det blev mål.
Alltså, jag var så inne i den.
Ja, det är så.
Ja, den var otroligt bra. Tar allt med en klackspark. Bra låtskriveri. Så jag tycker det är kul, men det är ju svårt också. Nu, jag tycker, man kan ju säga mycket dåligt om Qatar-VM, men den här lilla gingen på tv-sändningarna. Otroligt. Alltså, den sätter sig direkt. Så ja, sådana där små detaljer kan jag verkligen uppskatta. Men ja, det är få som lyckas, men när de väl gör det.
Den officiella VM-låten har inte direkt slagit
i år.
Jag kollade upp det igår, jag var såhär, finns den? Så den heter ju Baja Bajen.
Ja, jag såg det.
Baja Bajen.
Jag såg de spelade den i studion när det var liksom, skulle vara invigningsmatchen där. Men jag kan inte säga ett ord från den, eller en ton.
Var det lite så... liksom modern produktion, lite dans.
Ja, men den, alltså den är faktiskt, den har, ja, den är den, kanske den sämsta mästerskapslåten som har gjorts, tycker jag. Ja. Så här musik, för de står ute i öknen och...
Men det brukar ju vara så stort lite, också till mästerskap, att när, nu har låten kommit. Mm. Mm. Jag har inte hört någonting.
Nej, jag håller med.
Det borde de ju trycka på, ja, om de nu vill få till ett bra, ja, mästerskap.
Ja, folk bojkottar mästerskapslåten.
Ja, precis, det är det.
Spotify vägrar lägga upp den.
Ja, exakt, exakt. Ja.
Vilken mästerskapslåt håller du högst då? Det får vara både alltså, svenska produktioner och officiella låtar. Och...
Alltså Gräv i guld i USA är ju en otrolig låt verkligen. Mm. Sen var jag för ung när den kom för att liksom uppleva eller ha någon egentligen koppling till den. Men som låt, den lever ju än idag liksom. Mm. Hur bra som helst. Mm. Sen tycker jag inte man ska underskatta Markoolios alla låtar.
Nej.
De, det är väl de enda som liksom faktiskt hänger kvar. Mål, mål, mål. Liksom.
Mm. Och de sjunger väl idag?
Ja, alltså liksom, de är på arenorna.
Ja.
Det är underskattad artist, Markoolio. Mm. Han hade något.
Ja. De... Han är finne. Ålänningar.
Ja. Han är min landsman.
All respekt. Men är han född i Finland? Eller är han...
Jag vet faktiskt inte. Hans morsa är ju, hon är ju riktigt där. Finsk liksom. Men det kan vara så att han är född.
Han snackar ju i alla fall.
Ja, ja,
han gjorde ju lumpen och sådär i Finland.
Han är ju mer finn än vad jag är. Cool, ja, cool, ja. Men det här är inte så då att jag kan tänka mig så här att jag menar artister som gör verkligen som liksom hör alla de här mästerskapslåtarna, de har ju en viss ton för att det ska gå hem hos alla ölstissiga, ja, gapande supportrar, för det är ju ändå lite den kulturen det oftast är på läktarna, att man kan att man ser ner på det, men du känner inte så.
Nej, alltså det är lite som mellogrejen och liksom allt som är skapat för att bli kommersiellt och framgångsrikt, att det är ju en annan grej. Alltså man har ju inte samma respekt för det som någon som kanske ser det som sitt livsverk att skriva en låt och sådär. Det respekterar man ju mer som musiker då. Men jag vet ju också, alltså jag jobbar ju nu för att jag liksom insåg att jag kommer aldrig kunna leva, eller jag kommer inte orka leva på att vara musiker eller så här, artist eller vad man nu ska kalla det. Så att det är ju skitsvårt. Och då är det ju de möjligheterna som finns. Så att man ska, jag tycker inte man ska lägga det på Markoolio och Linnea Henriksson. Liksom. De gör det de behöver för att sjungas på arenorna. Mm. Kanske framförallt för att få cash.
Ja.
Och det, jag tycker det är okej. Alltså, jag har blivit mycket mer förstående inför det. Jag var väldigt mycket anti sånt förut.
Ja, så.
Typ när Kent hade sin turné och hade så Sony Ericsson-loggan som backdrop. Då tyckte jag det var hemskt.
Ja.
Pratas för lite om det, tycker jag. Att de gjorde det. Men nej, jag är väldigt förstående för sånt nu.
Så om du hade fått chansen, hade du tagit den?
Oh ja.
För cashen ska ju in.
Cashen ska in. Och då hade jag velat göra det med Per Gessle igen. Alltså.
Ja.
Han sjunger så fruktansvärt dåligt så att det blir otroligt. Alltså. Ja. Nej, men jag tackar jag. Jocke Åhlund kan producera då.
Ja.
Vilka är det i England, vilka är det som har Stone Roses som inmarslåt?
Man United.
Ja, det är det.
Det är This Is The One, spelar de i Paul Trafford.
Är det den som är topp ett i England eller?
Alltså inmarslåtar typ. Nej, alltså, den, alltså så här, Paul Trafford, den slår ju inte så mycket. Alltså, de är ju jävligt bra Stone Roses, jag lyssnar på dem och jag håller ju på United. Det är en bra låt, men det är inte så... Alltså, när det spelas att det är liksom tryck som en inmarschlåt i Sverige. Jag vet inte, alltså jag menar...
Det finns ju bara en i...
Alltså,
jag kom på det när jag ställde frågan.
Det alltså det är ju Never Walk Alone som ändå är liksom...
Den är så...
Sen är jag svag för Newcastle United. Alltså den här Knopfler. Vad heter den? Never Going Home.
Den är så lite...
exakt. Nu kommer jag, den är väl från... jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den heter väl typ Theme Song, Never Going... Någonting sånt i alla fall. Jag vet inte, vad spelar Tottenham?
Vi har hoppat lite lite liksom och det jag tänkte på var med Arsenal, har ni, för när jag kollade den här All or Nothing Arsenal, så var det ju, kom vi med den här nya låten från en lokal artist. Är den inmarschlåt nu eller är det bara liksom en låt man sjunger i arenan?
Nej, det är inmarschlåten. Och det var ju...
Hur känner du med att det är en så ny låt som inmarschlåt? Alltså, för den gjordes ju då för två...
Exakt. Ja, men det var en ganska fet historia och någon gång måste man ju, den måste ju vara ny någon gång. Ja. Det är väl bättre än som Liverpool, alltså det är väl Celtics från början. Mm. Bara snor någon annans. Så jag tycker det är skitfett och det har ju också börjat bli lite tryck på den. Och det var, ja, han var ju Louis Dunford heter han, han var ju liksom lokal artist. Hade släppt en EP där den här låten var med. Mm. Och så spelade han runt om i London och så var det liksom alltid sjukt mycket allsång på den här låten som heter The Angel. Och så var det, för han är från norra London och liksom många Arsenal-fans där som var på spelningarna som sa liksom, det här borde ju bli Arsenals nya låt. Och så blev det en Twitterstorm att de började lägga upp det på Twitter när han liksom spelade den. Och så blev det så stort på bara 2 dagar typ. Mm. Så att han blev inbjuden till klubben. Mm. Och då när man satt där, jag liksom är på lite Arsenal-forum och sånt. Mm. När det började bassas om det och liksom man länkar den här låten, så här dåliga inspelningar från någon pub liksom. Då kände man ju bara, ja, det här är en kul grej. Det var faktiskt något lite unikt över sig. Så då kändes det mycket bättre än att det skulle vara typ Per Gessle och Linnea Henriksson och sånt där. Nu har vi fått det här jobbet, nu ska vi skriva den här låten. Ja. Och så, här, så var det inte alls med den här, utan det var bara, den här passar väldigt bra. Ja. Och så blev han inbjuden och så blev det en stor grej i den kommentaren. Och så och det var ju mäktigt första gången. För då var det också, då hade man haft en vecka på sig att lyssna sig på den låten. Och jag satt ju framför tvn såklart. Liksom. Ja. Men jag sjunger med för fulla muggar och hela arenan sjunger med. Mm. Och det har gått lite upp och ner. Men det är generellt sett bra tryck på den. Och då tycker jag, för när Liverpool spelar, då är det, alltså kommentatorerna är alltid tysta när de sjunger. Liksom. Mm. Och det fattar jag, det är respekt. Men man vill också ha lite samma respekt nu när vi liksom i Arsenal har, vi försöker jobba upp den här och så sitter alltid Glenn och liksom liksom snackar, älskar Glenn, men det, jag blir irriterad på det. Låt dem sjunga.
Men du sa ju det, att du svensk fotboll, att du inte följer det på något sätt, men har du liksom, har du koll på inmarschlåtar kring de allsvenska klubbarna?
Jag var faktiskt på första matchen när Joel Alme
sjöng på plats.
Ja, ja. Okay. Det var ju också extremt mäktigt. Och så är klacken bara för att det var en, folk kommer ju döda mig om jag säger det, men det var en kul grej att det var så, nu händer det någonting, då går jag och ser IFK liksom, med kompisar som är fans ändå. Men, och det var ju skitmäktigt. Alltså man lipar ju på, och den tycker jag är, den står sig verkligen fortfarande.
Ja, den är hög internationell nivå.
Ja, verkligen. Och det är kul att det är liksom, sen har väl Krunegård gjorde Norrköping, Annika Norlin har vi gjort för Östersund tror jag. Och det är ju,
det är det. Ja,
det tycker jag är kul. Alltså, det är också ett, ja, en möjlighet för artister att göra någonting som går lite längre kanske än vad vi annars hade gjort.
Men vi kan i alla fall sammanfatta att du är artist och liksom gör musik som liksom passion av ditt verk, men du stör dig inte på liksom den här musikdelen inom fotbollen.
Nej,
på det sättet
liksom. Inte längre alltså. Nej, verkligen inte. Nej. Det är bara kul. Ja.
Vad trist, det hade varit roligare om du, det hade varit roligare att höra ditt yngre jag sitta här och hata.
Ja, det tror jag också hade varit roligare överlag. Ja. Men nej, man måste vara lite rimlig det där också. Det är klart, vad fan, kör på och gör det så bra ni kan. Alltså det är klart, om liksom Annika Norlin hade gjort en skitlåt, om hon nu kan det liksom, då hade man ju, det hade varit mer cringe liksom.
Hade inte Sverige till något mästerskap för jättelänge sedan, var ju typ inte deras mästerskap, att hette den typ inte såhär, vi gör så gott vi kan. Jag har för mig det.
Fan, det ringer en klocka när du ser, men jag kan inte.
Nej.
Det är låga
förväntningar. Ja, exakt. Alltså, bäst när det gäller kör man nu och liksom gräver guld i USA och sen så här, vi gör så gott vi kan.
Nästa vi ska låt. Försöka.
Det känns ju svenskt.
Ja, vi gör så gott vi kan. Det är gott nog.
Ja, men som sagt, klockan börjar närma sig 9 och det är ju inga matcher idag. Det är ju paus, så vi har inte så mycket matcher att spela upp och därför kommer inte Myggan hit idag heller, men imorgon.
Man kan passa på att lyssna på Riga Tiger då.
Så kan man göra.
Just det.
Och mästerskapslåtar eller så, vad man nu önskar. Men i alla fall, på fredag ska det spelas fotboll igen.
Det ska det.
Och på lördag ska det spelas fotboll igen. Och det är ju jävligt roliga kvartsfinaler att se fram emot. Vem vill du säga att vinner mästerskapet, Anton?
England?
Det var såklart. Det var en ganska dum fråga.
Men
tror du på det då?
Nej, jag tror det blir svårt.
Rycker man mot Frankrike?
Ja, det gör man. Mm. De ser ju otroligt starka ut alltså. Det måste man säga.
Ja, nej, de möts ju på lördag. Jag tror det är 20-matchen på lördag. Så det är ju, ja, den kvartsfinalen jag i alla fall ser mest fram emot.
Ja, verkligen. Alltså, verkligen.
By far. Mm. Ja, men fotbollsmorgon, även fast det inte är matcher idag, så är fotbollsmorgon såklart tillbaks imorgon igen 07:00. Och då är Hoffman sitter här, Niklas Nehme. Jag tror vi slänger in Fabbe Ahlstrand också imorgon. Mm. Och så vi kommer ha gäster och diverse, så ni får helt enkelt hålla utkik. Vi kanske lägger ut någon tweet och så, eller så bara kollar ni på programmet när vi drar igång 07:00 imorgon. Tack för att ni kollar och lyssnar. Ha en bra onsdag.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
Kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa, trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.